Det är fredagen den 10 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Påskgodiset avätet, kärringsminket avtvättat, blåkullaorgen avklarad och vi är tillbaka i den aprilbleka vardagen. Kvällarna blir allt ljusare, grenverket får sin första antydan till sparrisgrönt nimbus och luften får för första gången en vag disposition av grodd och blomstring. Det har precis idag redan gått hela 100 dagar av detta annus prodigalis 2026 i Herrens räkenskaper. 726 år efter det att Dante befann sig i Nel mezzo del cammin di nostra vita. Och slutligen 5 år efter att jag första gången sa du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. För att sammanfatta lite högt och lågt av det som timats på det som på en geologisk tidsskala kan betraktas som sistone. Och vi på redaktionen ska som vanligt försöka navigera genom den senaste nyhetsveckan. Och som det brukar har det hänt mycket. En del nya grundstötningar som vi behöver besiktiga skadorna efter. En del nya stjärnor som tänds vid horisonten som behöver klassificeras. Och så lite annat vrakgods och strandfynd som tål att undersökas. För det är ju så att det där med politisk navigation påminner en hel del om nautisk sådan. Det blir med strömmar och avdrift aldrig särskilt exakt och inte så exakt som man tänker sig. Och ibland blir det ju riktigt galet. Eller så utgår man från helt fel förutsättningar. Ta bara Kristoffer Columbus som gick emot all gammal visdom och kunskap och felaktigt antog att jorden var mycket mindre än vad man ansett att den var sedan antiken. Kristoffer trodde att Kipango, det namn som man hade på sin vaga föreställning om Japan, låg ungefär lika långt från Kanarieöarna som Kanarieöarna låg från Spanien. Och att det knappast var någon jätteocean han skulle behöva passera. Men där i hade han ju jättefel och de gamla grekerna rätt. Men vad ingen hade räknat med det var att Amerika skulle ligga på vägen, vilket var tur för Kristoffer. Apropå Amerika, visste ni förresten att vi inte vet om Amerigo Vespucci någonsin fick veta att det var efter honom som den nya världen skulle komma att uppkallas? Det kanske ni visste, och kanske visste Vespucci det ändå, även om vi inte vet särskilt mycket om honom, ens hur många resor han verkligen gjorde till den nya världen, och vad han egentligen gjorde där. Vad vi vet är att Amerigo var affärsman snarare än sjöman, vilket kanske förklarar hans framgång när det gäller platsvarumärken, men vi kan förstås inte veta säkert. Poängen med detta är att politik och politisk journalistik inte sällan påminner om färder på okända hav för att finna världar som man inte ens är säker på om de finns. Och de som ska hjälpa mig med denna explorativa ansats idag, det är som vanligt mina kollegor på redaktionen som idag heter Mattias Svensson, Peter Wendblad och Paulina Neuding. Hej på er!
Hej!
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 Samma gäng som förra veckan. Vi har låst ut till chefen och dansat på bordet, verkar det som. Paulina, har du haft en bra vecka?
Ja, det kändes som att du tittade på mig när du sa kärringsminket borttvättat. Hur är det?
Ja, väldigt mycket. Nej, det gjorde jag inte. Jag tittade mina anteckningar. Ja. Du, jag tycker det är skönt med 4 dagars. Vi som är lite mindre arbetsföra än andra, vi känner oss nästan normala då. Du håller med?
Verkligen.
Du, en fråga.
Får man propagera så oförställt för förkortad arbetstid?
Det gäller ju bara vissa av oss som har då tillstånd. Men jag har en fråga till Paulina. Mm. Jag såg att du satt och läste Steven Pinker härförleden. Är det förkovran inför en ny text kanske, eller?
Nej, alltså jag har hållit på med den här boken hur länge som helst.
Du läser den ofta på tunnelbanan när folk ser.
Ja, precis. Nej, men fram och tillbaka i det är alltså Better Angels Over Nature. Den har jag skrivit om i många texter.
Får berätta Steven Pinker vem han är. Han är ju en känd föreläsare och
psykolog. Nej, det heter någonting annat. Kognition, någonting.
Ja. På Harvard
A word like that. Ja, på Harvard.
Jätteduktig.
Och skriver en massa böcker. Och han är ju en fantastisk stilist framförallt. Så att om man är intresserad av att läsa en akademiker som skriver som en ängel så är det ett bra tips.
Peter, har du
han har ju också en väldigt låg humor, vilket jag uppskattar. Han passar alltid på att ge små nuggets i sina resonemang.
Vad han också är att han är ju en väldigt, väldigt engagerad cyklist. Visst du? Precis som du, Mattias. Han gillar att cykla jättemycket.
Aha, en del menar ju att han är ute och cyklar.
Nej, men han har faktiskt en anekdot i den här boken om när han cyklar förbi en mamma som tillrättavisar sina barn. Och precis när Steven Pinker då cyklar förbi så hör han mamman säga till ett av barnen empathy! Och sen så bygger han ett helt resonemang om hur vi så här, kanske överdriver det med empati lite i vår tid.
Ja, kanske det. Peter, har du läst Pinker?
Ja, jag har läst någon. Jag läser ju så otroligt mycket böcker.
Ja, ja, det är klart att du glömmer bort det. Men du kanske har med de där 30-40 böckerna under påsken, så kanske det slank ner någon pinker där.
Precis.
Du, min fråga till dig är ju, hur är läget på Sveriges ledande insulära evenemangs- och mötesplatsdestination?
Vi är ju så glada den här veckan. Alla kommer rösta på regeringen som bor på Gotland.
Ja, föregå inte för två direkt nu, för det kommer komma upp det. Har du haft en bra påsk?
Ja, jag firade min faders 80-årsdag.
Mm, vad trevligt.
Så att, det var mycket trevligt med en litet överraskningskalas.
Mattias, hur är det med dig? Är däcken bytta och räntan bunden?
Nej, det är april. Jag byter aldrig däcken för andra hemmamatchen. Mm-hmm. Den är ju först den 19. Vis av erfarenhet från Örgryte 2003 när jag cyklade i snöblandat regn.
Det låter lite som bondepraktikande där nästan.
Ja, jo, men andra hemmamatchen.
För nu är det ju Västerort-derby här nästa helg. Eller helgen är det väl? Hur går det?
Ja, det är på måndag.
Det är på måndag, ja. Ja, förlåt, Peter.
Pratar vi om cykeldäck här eller bildäck?
Bildäck pratar jag om.
Jag pratar om cykeldäck.
Ja, det är olika.
Ja, för annars hade det väl varit ett lagbrott. Man måste ju byta före den 15 april.
Så är det. Hörrni, ska vi dra igång?
Mm.
Mm.
Då börjar vi utrikes. Där har vi kanske inte varit så väldigt mycket de senaste veckorna. Och det beror väl på att det har varit så stökigt och oklart och svårt att säga så mycket. Men nu har ju i alla fall kriget mellan USA och Israel å ena sidan och Iran å andra. Nått en punkt där i alla fall någon fas kan kanske sammanfattas och då förstås diskutera vad det innebär för oss.
Du ska kanske ge klockslag när det här diskuteras.
Ja, det är kanske bra klokt faktiskt. Klockan är då strax efter 2 nu på fredag eftermiddag och vi ska sammanfatta det vi vet i dagsläget helt enkelt. Men det var ju så att efter 6 veckors strider och på slutet närmast steroidhög retorik från Donald Trumps sida så nåddes i alla fall någon typ av överenskommelse tidigare veckan. 2 veckor av vapenvila sa man då. Hur mycket vila det har varit sedan dess kan ju diskuteras. Och det är förstås väldigt tidigt i matchen för att dra säkra slutsatser. Men jag ska börja med dig Peter, för du har ändå skrivit om det här i onsdags tror jag det var. Och du skrev att det här var ett av USAs största strategiska fiaskon genom tiderna. Det är ju stora ord. Varför tar du till dem?
Ja, därför att USA kommer ur det här i ett strategiskt sämre läge än när man gick in. Nu försöker Vita huset framställa det som någon slags seger att Hormuzsundet är öppet igen, vilket det då inte riktigt är. Men om vi låtsas att det är det så är ju det bara en återgång till den ordning som gällde före kriget och har gällt i decennier innan dess att Hormuzsundet är öppet för trafik. Men det som har hänt är ju att nu Iran, utkomsten av kriget, den liksom strategiska utkomsten av kriget är ju att Iran nu kontrollerar Hormuzsundet, tar ut tullar för alla fartyg som passerar genom Hormuzsundet, vilket ju inte var läget tidigare och som ju än. Alltså om vi tänker att åtminstone i det korta perspektivet att Iran kan fortsätta med det här, det är ju enorma inkomster som de nu får som de inte haft tidigare.
Mm. Om jag återknyter till det jag sa att det här är rörlig materia, tror du att vi är där USA verkligen har förlorat eller kan det hända saker framöver som ändrar spelplanen?
Ja, men så här, det här är ju en ganska liksom klassiskt modus operandi från Trump, alltså hur han drar sig ur en konflikt, det vill säga att så här, han maxar sina nu liksom hotar han då med att utplåna en hel civilisation och så blir det någon slags överenskommelse om eldupphör som han då kan förklara med att han har eskalerat och få det till någon slags seger. Men jag betraktar det här som att USA drar sig ur det politiska priset för att liksom dra igång det igen. Det är för högt. Och det militära, alltså USA har ju tagit mycket av sina resurser under de här eller förbrukat mycket av sina militära resurser under de här veckorna.
Mm. Jag ska snart släppa in andra, men jag ska en fråga till Peter. Om vi tänker alternativa utfall, vad skulle du ha krävt för mer positivt från USAs sida för att du skulle säga att det här slutar ändå bättre för USA än, alltså fördelarna överväger nackdelarna? Vad hade det krävt så att säga?
Ja, det är ju att man, att Israel och USA har ju haft lite olika mål i det här kriget. Men om vi tittar på de amerikanska målen, det vill säga att slå ut liksom regimen och slå ut Irans militära förmåga. Hade man nått de målen, då hade man väl kunnat beteckna det som någon slags framgång. Sen kan man ju diskutera om det var värt det, men nu är ju så här, ja, Irans militära kapacitet är kraftigt reducerad, men Iran har ju kunnat bevisa nu att man liksom kan kontrollera sitt närområde med ganska små resurser. Det var ju liksom en strategi de inte hade haft möjlighet att testa tidigare. Och regimen, visst ett antal individer som är borta, men liksom, vi har en teokrati som istället har blivit någon form av islamistisk militärdiktatur.
Ett av de största strategiska misstagen genom tiderna, säger Peter. Paulina, för USA då, håller du med?
Nej, det gör jag inte, men det är uppenbart att man drar sig ur tidigare än man skulle ha gjort. Mm. Av skäl som har att göra med Trumps personlighet och uthållighet eller brist på sådan. Mm. Mm.
Vad är det du inte håller med om? Är det ett misslyckande av mindre dignitet skulle du säga? Eller, eller inte ett misslyckande alls?
Jo, men det är klart att situationen är otroligt stökig och otäck på alla sätt. Och Peter har ju en poäng i att man har försatt Iran i en typ av maktposition som de inte var i förut. Å andra sidan så är de försvagade på många andra sätt. Så att det är inte så svartvitt, skulle jag säga.
Men lite annorlunda tankar där. Vad säger den tredje sällskapsbrodern? Mattias, hur bedömer du USAs utfallet här?
Jag tycker det är oerhört viktigt att inte glömma Irans befolkning här. De som kämpade, hade liksom ett uppror på gång som Trump då verbalt stödde och sa vi står bakom er, det svek han. Det är den befolkningen som hade drabbats av de här krigsbrotten han hotade med. Han har liksom återigen visat, och att de är totalt bortglömda när han nu utropar seger i förhandlingarna med mullorna. Det är ju också ännu en påminnelse om hur lite man kan lita på den här transaktionella mannen som är beredd att sälja ut dig i varje ögonblick. Det finns liksom, han har liksom förvärrat bilden av sig själv ännu en gång när man ändå hoppades att jaha, nu använder USA de här sina militära resurser för att agera mot mullorna som har använt våld mot försvarslösa människor som inte är beväpnade. Och det var alltså inte syftet, och nu står de på många sätt. Nu är liksom den brutala makten där mer naken, mer paranoid än någonsin tidigare.
Innebär det att du anser att det iranska folket hamnat i ett sämre läge än de var för, när var det, 28 februari när USA och Israel inledde
det
här kriget?
Det är svårt att bedöma, men det är en av de viktigaste frågorna både för dem, alla de här människorna i det här på många sätt fantastiska landet, men också för resten av världen. För så länge mullorna sitter kvar, och det ser vi ju nu, så kommer de utgöra ett allvarligt hot mot den övriga världen. Nu kanske på fler sätt än tidigare, vilket visar att, alltså, att försvaga en regim är inte nödvändigtvis att göra den mindre farlig för omvärlden.
Mm. Som vi har sagt flera gånger så är läget fortsatt oklart. Det pågår ju strider i Libanon mellan Israel och Hezbollah. Och hittills är det ju inte särskilt många fartyg som verkligen har kommit ut Hormuz. Och även om trafiken skulle återupptas i full skala så är ju oljedistributionen kraftigt störd. Peter, vad kommer hända framöver? Det kan du förstås inte säga, men vad ligger i korten? Vart lutar det?
Ja, vad ska jag säga? Alltså, ja, om jag får spå så tror jag ju att Iran på ett eller annat sätt kommer behålla kontrollen över sundet. Sen är det ju frågan om hur länge de kan göra det. Alltså, vi har ju sett tidigare i vår nära historia att ja, men så när gasen ströps från Ryssland så gick det ju betydligt snabbare än vad många, inklusive jag själv, trodde för att liksom flödena skulle ritas om. Och så kan det ju bli här också, att de andra gulfstaterna hittar andra sätt att få ut olja och gas från området än via det här sundet.
Ja, dyrbara saker har ju en tendens att komma fram. Det gäller väl narkotika, det gäller olja och sådär. Så det finns mycket pengar att tjäna här förstås. En fråga, någon av er har hört redan inne på det, jag tror det var du Peter. Det var ju Trumps retorik där. Fick ju jättemycket uppmärksamhet. Vi har ju tjatat väldigt mycket om det han säger och uttrycker sig. Men det här var ju ändå någonting som fick väldigt stor uppmärksamhet. Han skrev ju då på sin egen plattform Truth Social att a whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will. Ska vi fortsätta bry oss om Trumps alla olika utfall som har varit så många?
Eller, det är ändå talande att man talar om förintelse av en civilisation. Det är liksom bortom varje civiliserat samtal, och det måste ju ändå förstås som så. Den här mannen är farlig för hela världen, han är inte tillräknelig, och det är där USAs president är nu och alla som är apologeter för honom.
Så du ser att det är ändå viktigt att se det här som ett belägg för hur läget
är? Ja, framförallt så länge ingen i den här administrationen tar sitt ansvar och stoppar honom. Mm.
Och det var ju också, jag tror det var några poster innan, var det ju då om man skulle open the fucking strait och så vidare. Inte något man förknippar kanske.
Ja, de var mer upprörda över svordomen än hoten om folkrättsbrott. Men det berodde kanske också på att vi har slutat ta det han säger på allvar, just för att han är samtidigt inte tillräknelig.
Mm. Och det blir ju nästa fråga som vi då har haft att förhålla oss en längre tid, men det är ju det att Trumps förmågor att helt enkelt agera som en ledare har ju ifrågasatts. Jag kan ju inte säga någonting medicinskt, och det kan ju inte någon av oss göra, men vi måste ändå förhålla oss till det faktum att vad som kommer ut därifrån inte är klokt för någon riktigt. Peter, vad tänker du om? Vad ska vi göra med den vetskapen, så att säga?
Nej, men det är ju som att jag säger, vi kan inte rädda amerikanerna från sig själva. Men jag tycker att det är liksom intressant att se här, precis som att jag säger, så är det ju väldigt få i liksom Trumps omgivning i det republikanska partiet som yppar någonting om det här. Utan kritiken kommer ju istället från de ännu längre ut på högerkanten, liksom Tucker Carlson, Alex Jones, alltså
de här, ja, den Alex Jones var orolig över presidentens mentala stabilitet. Det var lite grann en sammanfattning av
och
samtiden.
Det är ju en man då som anser att lukten av svavel från Hillary Clinton visar att hon är en demon, ja, ska sägas i sammanhanget då. Ja, okej. Ja, precis. Så är det. Jag vill fortsätta, Peter, med detta.
Nej, jag var klar.
Du var klar. Kinas roll i bakgrunden här, det har vi fått höra lite om. Är det någon av er? Jag har inte läst i kapp riktigt internationella medier här. Peter, har du koll på det? Att det ska förekommit? De har varit aktiva i alla fall, på något sätt.
Ja, nej, jag har, så det är alltid svårt att veta vad som sker bakom kulisserna, men det är ju, Kina har naturligtvis stora intressen i det här, så att jag tror knappast de har suttit med armarna i kors.
Mm. Paulina, vad tror du kommer hända härnäst?
Ingen aning, det är det vi inte vet.
Nej. Men du har betalt för att veta.
Mm-hmm. Nej. Om man satt och gissade så skulle man nog inte få komma tillbaka till så många poddar.
Så är det kanske. Ja, vi konstaterar att det har hänt och vi följer såklart frågan vidare i podden. Vi ska gå vidare och då ska vi gå inrikes. Nästan i alla fall. Vi ska till Göteborg. Paulina, du har ju skrivit om detta. Mm. Och då har du skrivit under rubriken som lyder "Så här ser S folkblandning ut." Mm. S i Göteborg visar hur partiets befolkningsblandning ska se ut i praktiken. Vad är det man har visat upp i Göteborg?
Jo, där finns det ju en plan från Socialdemokraterna att göra om befintliga lägenheter i utsatta och särskilt utsatta områden till studentbostäder. Och då säger Jonas att nu står S i Göteborg, som är en väldigt radikal och på många sätt otäck politiker. Han säger att det handlar då om att få, nu minns jag inte orden för exakt, men att få in högutbildade personer i socioekonomiskt svaga områden.
Mm. Vi får in en grupp som är välutbildad i ett område med generellt lågutbildad befolkning, helt enkelt.
Ja, precis. Mm. Och det här är så här, här gör man ju människor till liksom mänskliga verktyg för integration på ett sätt som jag tycker är ganska otäckt. Så här, alltså man har gjort ett sånt här experiment förut. Det var ju Kärna Ängar i Borlänge. Mm. Ett utsatt område, och där så slutade det med 2020 tror jag att det var, att studentkåren skrev ett öppet brev till högskolan i Dalarna där man förklarade att så här, kvinnliga studenter är rädda, folk har skottlossning, de är deprimerade, de lämnar studier eller de orkar inte med sina studier och så vidare.
Det var framförallt utbytesstudenter som kom utifrån som var, tyckte det här var väldigt konstig plats som man hade hamnat på.
Det var nog inte deras bild av Sverige.
Nej. Det var en utbytesstudent student från Indien och kårrepresentant för de internationella studenterna som sa så här då: det är en väldigt allvarlig situation, brottsligheten är hög och många studenter känner sig otrygga och är rädda att något ska hända dem och har blivit deprimerade, de kan inte fokusera på sina studier. Och en annan kvinnlig utländsk student sa så här: jag har hört 2 skjutningar sedan jag kom hit, det känns inte alls bra att flytta in i ett område där man inte känner någon och så händer det flera grova brott, många av oss vågar inte gå ut här när det har blivit mörkt. Mm.
Och en som var då kårrepresentant för internationella studenter berättade att de, alltså utbytesstudenterna, tänkte sig Sverige som ett i-land. Vanligt missuppfattning kanske, men Göran Persson hade kunnat berätta sanningen för dem. Men okej, men det här vill man göra i Göteborg. Du är då emot det, misstänker jag?
Nej, men alltså så här, det finns så här, man måste ju behandla människor som mål i sig själva, så att säga. Och så här, det är ingen som drömmer om att deras söner och döttrar, när de har varit ambitiösa, tagit sig in på högskola eller universitet, sen ska placeras i ett särskilt utsatt område. Det här kan ju låta väldigt så här. Och jag tror definitivt inte de här politikerna som oerhört sällan bor i sådana områden själva tänker sig detta för sina barn, utan det här är någonting man gör mot andra människor. Mm. Och så här, när vi pratar om Göteborgs utsatta, särskilt utsatta områden, det är alltså, det här blir så lätt en teknisk term. Alltså man tänker på liksom så här, ja, det är någon slags stämpel. Men det här är så områden där människor inte vågar vittna om de ser brott begås. Därför att det är så här, det finns klaner och det finns gäng som verkligen på allvar konkurrerar med staten. Mm. I Göteborg så finns det ett spritt klanstyre. Där vi hade en situation i Angered för några år sedan när gäng kontrollerade, satte upp vägspärrar och kontrollerade bilar när de åkte in och ut ur området.
Lite av en utmaning av våldsmonopolet kan jag säga.
Ja, och lite av en utmaning i största allmänhet. Mm. Och liksom, på tal om våldsmonopolet, ett hämndmord mitt på ljusa dagen inför ett förstärkt polisuppbåd. Det spelade ingen roll att polisen var där. Klanrelaterad hämndhistoria. Mm. Så här, det är inte schysst mot de här människorna, mot de här unga människorna, mot deras liv och deras livskvalitet och deras trygghet att man tänker i sådana termer.
Då kommer vi till den stora frågan. För du kopplar ihop det här med en känd rapport som Socialdemokraterna gav ut för några år sedan. Det var ju i samband med deras programarbete som Laven Redan och en grupp skrev en av de så kallade samhällsanalyserna som blivit jättekänd. Och den väldigt kända avslutningen lyder ju så här: att den ekonomiska, etiska och språkliga segregationen behöver brytas på strukturell nivå, vilket kräver att befolkningen blandas. Mm. Samhället kommer behöva genomföra insatser vi tidigare inte gjort i en skala vi tidigare inte sett. Det här är ju Det är ju väldigt tydligt att det är extrema insatser som ska göras. Sedan det, har det gått några år, har det ju varit väldigt omdiskuterat exakt vad det här avser. Är det här i Göteborg? Kan du dra linje mellan? Är det här i praktiken?
Så att säga? Det är det här, definitivt det här.
Det här är blandningen av folket.
Alltså. Och ibland så dyker det upp. Det var en kvinna i S i landstinget i Stockholm som sa att om det inte passar att man gör den här blandningen, då får man flytta. Mm. Så att ute i liksom parti, lokalt i partiet så är man väldigt tydlig med att det är det här som gäller. Men när Lawen Redar får frågan, eller när Magdalena Andersson får frågan, men ingen ska flytta och ingen ska flyttas på och det ska inte ske någonting, men det ska ändå ske någonting och man vet inte. Och så här, vi har väl journalister i det här landet som har som jobb att så här undersöka såna här saker och liksom faktiskt ställa frågor på allvar.
Vi har faktiskt en journalist med oss i studion, han heter Peter Wemblad. Du har stönat några gånger nu, du ska få ordet nu här, berätta.
Har jag stönat?
Ja, jag har andas väldigt mycket. Jag försökte prata så sitter du och andas i din mikrofon.
Vi ska ju komma ihåg den här arbetsgruppen, nu kallar vi det för Lawen Redars arbetsgrupp. Hon ledde arbetsgruppen, men vem satt i arbetsgruppen? Jo, det gjorde Jonas Athenius i Göteborg. Mm. Så att det här, det kan liksom, de här formuleringarna i rapporten kan mycket väl vara hans. Alltså, det var ju när den här arbetsgruppen presenterade sina förslag som det blev så här väldigt obekväm stämning. Det var ju Jonas Athenius och Lawen Redar tillsammans som hade någon slags pressträff. Och det var ju då Jonas Athenius började prata om att det här liksom, det här skulle ske inom en generation. Jag minns inte exakt hur han formulerade, men den här vagheten mellan vad som står i programmet och vad som nu liksom görs i Göteborg, det är ju samma klyfta som syntes på den presskonferensen där Lawen Redar pratade runt och Jonas Athenius gick rakt på sak. Mm.
Passa på att rekommendera att Lawen Redar har ju gästat podden flera gånger. Senast var hon ju här med Hanif Bali där de pratade just om det här med folkblandning. Det var något år sedan, lyssna gärna på den. En fråga, Paulina, kan man inte se det så här ungefär som att studentlägenheter, att få det är ingen rättighet och då kanske det blir lite som du vill. Ungefär som jag eller Timur brukar säga att man kanske får bo utan fönster eller utan kök.
Nej, men... Ja, jag vet att Timur säger det, men
jag säger det också.
De är superstolliga på den punkten.
Jag tycker så att så kanske man kan leva ett tag i livet och då kanske man kan köpa och ta den här lägenheten. Många kanske är skitglada över att få ett studentrum överhuvudtaget och inte bryr sig om att det är någon liten vägspärr eller lite skjutningar eller sånt där.
Jo, men här är det så här. Här väljer man aktivt att göra detta. Att man tar den här 18-åriga tjejen som har pluggat och kommit in på sin drömutbildning och placerat henne i klanstyret. Jag tycker inte det är rätt.
Nej, men jag tror
att klanstyret kommer ha större inflytande på henne och hennes liv än vad hon kommer ha på klanstyret.
Du tänker inte att klanstyret går och börjar läsa sociologi vid Göteborgs
universitet? Det vore ju dessutom ännu värre om de gjorde det.
Ja, okay.
Hur skulle det sluta?
Mattias, det här är ju ett område där det finns en väldigt mycket fog of war, för det är väldigt diffusa olika saker. Vad tar du med dig från den här dimman? Vad ser du när du känner dig framför dig?
Ja, men så här, det här är ju det förfelade när det angrips uppifrån från politiskt håll och ska kvoteras in och sådär. Därför att gentrifiering handlar ju om att man söker upp på grund av man väger för- och nackdelar. Det finns bostäder, det är ruffigt område, men jag tar det. Vi har ju en producent som har bott i de här områdena i Göteborg under en del av sitt liv, Jesper. Och sådär, fattar man de besluten själv och liksom får leta upp det och sådär, då tenderar det ofta att lösa sig ganska bra. Eller så märker man att nej, det här var inget för mig, och så flyttar man. När man liksom, däremot så bör man ju alltid bli skeptisk när någon får en idé liksom, och sitter och planerar att här ska möten ske och utbyten och sånt där. Därför att då får man det här som Paulina beskriver från Kärna Ängar, där folk är helt luft. det blir liksom ett sätt att lösa en ekvation där folk blir helt luftlandsatta i ett sammanhang de inte kan hantera.
Men Mattias, välkommen till den svenska planprocessen. Läs ett jävla stadsplaneprogram här. Här ska möten ske, här ska vi bygga ihop stadsdelar.
Exakt, och vad har det lett till? Liksom? Det är ju just där att då förlorar du den här alltså mycket av. Sen får, människor måste ju anpassa sig till det också och bli liksom fixare och trixare på olika sätt. Men ju mer som styrs av människors flyttande tillgång och efterfrågan och så vidare, desto bättre kommer det förmodligen att gå.
Ja. Det var inte meningen att vara fräck, men liksom jag som har följt stadsbyggnadsdebatten i 25 år innan det liksom fick den här dimensionen, vet jag att de här tankarna ändå har förekommit och länge var helt självklara. Alltså man skakade hand mellan Sundbyberg och Stockholm att man skulle bygga ihop Stora Ursvik och Rinkeby, och det ansågs vara det var bra att bygga ihop staden, för att ingen vill liksom bygga bort Slussen så att Södermalm och Östermalm kommer längre från varandra på den tiden.
Nej.
Klassgränsen gick där. Liksom. Alltså,
Och jag menar, mycket av det är ju sunt att skapa vägar och sånt där. Det finns ju en massa liksom paniker och sånt där som ganska snabbt går över när man liksom märker. Men det finns ju också i just de här, när man aktivt tror att liksom ett gäng människor ska flyttas in och bli någon slags, det blir ju som skolans kuddflickor. Och just det här när man aktivt styr så, det tycker jag att man ska vara varsam med.
Paulina, du vill prata.
Det finns ju exempel på det här, bygga ihop, bygga mötesplatser, bla bla bla. Hässelby är ett sånt exempel. Katarina Gunnarsson, som är ett geni, reporter på Sveriges Radio som man alltid ska lyssna på, hon gjorde ett reportage därifrån nyligen, och då är det så här, ja, då har man villorna och liksom hyresrätterna skulle finnas på samma ställe, bla bla bla. Det sker en enorm spontan segregering, därför att villabarnen, de flyr ju från Hässelby. De vill ju inte gå i skolorna för att de är rädda. Och det var en 2 12-åriga tjejer som blev intervjuade av Katarina Gunnarsson. Och då sa hon så här, så ni vet hur 12-åriga tjejer pratar. Hon säger så här, men det är typ så här en sjuk begäran att man ska riskera sin egen säkerhet. Mm. Och det är så här, ja, det är en sjuk begäran. Det är en sjuk sak som vi ber människor om. Därför att så här, när Katarina Gunnarsson då går till Hässelby gård, till torget där, så berättar folk, det är liksom en, jag tror att det är en blomhandlare hon pratar om, som, så här, som alla då pratar bruten svenska, är ganska relativt liksom, ja, har migrantbakgrund i alla fall. Han säger, det är så jävla mörkt här så jag vill inte skaffa barn, för jag ser de här gängen när de står här och skräms. Och hon pratar med en kvinna som också är migrantbakgrund, som säger, ibland så vågar jag inte vänta på tunnelbanan på perrongen, för jag är så himla rädd för de här gängen. Det här är ju riktiga människor, och det är riktiga människors liv. Och det här snacket om att vi ska så här, placera barnfamiljerna där, som om barnfamiljerna skulle ha större inflytande på gängen än gängen på barnfamiljerna. Det är liksom, det är inte, det kläs alltid det här humanistiska språket, och det är omsorg och det ena med det andra. Men det är motsatsen. Det är någonting man gör mot andra människor. Och det som är så himla talande, det är att den här eliten som pratar så här, de bor ju inte i Hässelby gård. Så det här är bara snack.
Om vi fortsätter tänka de här mer politiskt, vad det får för konsekvenser kring det här. Nu gör man så här i Göteborg. Tror du att socialdemokratiska väljare i Göteborg står bakom det här?
Jag har ingen aning om hur de tänker.
Nej, men om vi tänker att det blir en större, att det här är den socialdemokratiska politiken som kommer genomföras. Är det någonting som väljarna generellt vill ha? Eller vill man ha det här? Eller i vilket motstånd finns det? Har du någon känsla för det?
Jag vet inte om jag har...
Vad tror ni andra? Vad är det för politiska utfall av det här? Om det här verkligen är socialdemokratisk politik som blir så? Vad tror du, Peter?
Ja, men alltså, motståndet ser vi ju genom alltså, människors agerande. Alltså att människor som kan lämna de här områdena. Sen liksom, när man väljer parti och så, då är det en massa andra dimensioner som spelar in. Gud, det var något annat jag tänkte på, men nu tappade jag bort mig. Vad var det du frågade?
Nej, men jag frågade...
Det görs opinionsundersökningar, då är det väldigt tydligt att borgerliga väljare är emot det här och vänsterväljare kanske lite mer för. Men det som är intressant också är att jag tror att Per Gudmundsson har kollat på det här. hur i rörelsen så sprids ju det här på tal om vad menar de egentligen. Jag tror att det var Hyresgästföreningen som skrev publicerade någon rapport eller någon plan som gick ut på att så här vill vi göra, så här vill vi placera liksom hyresrätter på Lidingö för att få till...
Det var Alexander Ståhle som skrev det. Han var här i podden och pratade om det faktiskt.
Fast det är ju ändå en viss skillnad, för vad det handlar om här i Göteborgsfallet, då handlar det ju om att flytta fler människor till bostadsområden som inte fungerar. Och det har ju inte lett till särskilt mycket gott. Om du tittar på mönstren här, så är det ju så att områdena är mycket värre än liksom människor som bor där, för de flesta flyttar ifrån där så fort de kan. Mm. Och Socialdemokraterna har ju då två förslag som gör det här värre. Dels vill man ju då flytta andra grupper hit där det inte fungerar, till osäkra områden. Och dels vill man också bygga mer kring de här områdena för att människor aldrig ska kunna lämna dem och flytta därifrån. Utan då ska man kunna ha bostadsrätter och annat i närheten och sådär. Men varför vill man vara i närheten av osäkra platser? Det är väl snarare bättre att då kunna få fler chanser att flytta och bo på fungerande områden.
I det sista fallet ska jag bara säga, det har man ju sett vad som har skett. Man har ju byggt en del runt Järvafältet, både radhus och bostadsrätter. Mm. Och det har blivit då att det är huvudsakligen folk från området som köper det. Då har man ju sagt så att ja, men det är i alla fall möjligt att göra bostadskarriär för många människor som inte hade fått det annars. För att det är lite billigare än på andra håll och sådär, och att man kan köpa sig ett större boende helt enkelt, så att det inte bara är små lägenheter. Det har man sett en poäng i, tänker jag.
Absolut. Och jag menar, så länge det är vad folk vill ha. Men jag blir ju skeptisk när det är när Socialdemokraterna sitter och tänker åt folk och riskerar att skapa en inlåsning snarare än en fungerande blandning som vi har där liksom de flesta människor, alltså det har ju Tove skrivit om med Rosengård och sådär, de hon började skildra, de bor ju inte kvar där, utan de har flyttat vidare, och medan området dras med ungefär samma problem så gör inte människorna som var där för 20 år sedan nödvändigtvis det.
Jag tycker det här är ett stökigt ämne, och det är ju för att väldigt, väldigt många har ridit in på olika käpphästar. Du har dels liksom en moderat grönhöger som är nimby och inte vill göra någonting alls. Du har ju de som liksom menar att allting pratar om folkblandning och sådär, det är rasistiskt, utan att Socialdemokraterna nämner det förstås. Så liksom de rider sina hästar. Och så finns det ett motstånd mot hyresrätter generellt. Då vet man ju inte vad en ny hyresrätt kostar och liksom vad det attraherar folk. Så det är ett stökigt område.
Jag bor ju själv i fler bostadshus på Lidingö och är ju en sån där som människor tvingas tvångsblandas med. Så jag tycker också att det blir en väldigt märklig debatt.
Du får lite blickar av Ulf Brunberg.
Ja, det får jag ju.
Det handlar inte om dig, Mattias. Det handlar inte om att du är en sån som är inblandad.
Jo, men när det finns ett generellt motstånd mot fler bostadshus och man låtsas att det skulle bli liksom någon sorts utsatt område av att bygga hyresrätter i närheten av välbärgade områden.
Hyresrätter är en otroligt stark indikator på att ett område kommer gå åt pipan. Tyvärr så är det så i Sverige idag. Andel utrikesbakgrund och hyresrätter, det är de två sakerna man kan gå på.
Ja, där är ju motståndet fler bostadshus generellt. Så det är ju, ja.
Jaha, vi kommer inte lösa den här frågan idag heller. Jag tycker som sagt den är stökig. Ni som lyssnar får jättegärna höra av er till oss och ge inspel. Vad tycker ni om det här? Och sånt. För jag känner också, Paulina, jag vet inte exakt vad folk tänker och tycker där ute. Men det är en fråga som uppenbarligen är viktig och som har med landets framtid att göra.
Ja, nej, men jag tror att det är den här typen av modeller vi kommer att få se i liksom socialdemokratiska kommuner. Därför att så att blanda olika upplåtelseformer, det har liksom socialdemokrater och andra gjort i alla tider. Men nu handlar det om att liksom blanda människor, och då måste man ju vidta liksom konkreta och andra åtgärder än de man har, precis som man skrev i programmet. Och det tror jag många socialdemokrater själva alltså så här, lavereder må försöka glida undan vad det här betyder i praktiken. Men på liksom kommunal nivå där det ska bli konkret politik, då är det sånt här det kommer bli.
Mm. Precis, och det är därför det tycker jag det är väldigt bra att man tar upp det, för då får man ändå lite matlagning i frågan och slipper prata fantasifoster. Här hade vi ett exempel. Vad jag förstår förresten var det här, det var inte nybygge av studentlägenheter, utan det var helt enkelt en del av det existerande beståndet skulle vikas. Det var så det var alltså. Ska vi vidare?
Mm.
Då ska vi ut och resa igen. Och då ska vi som så ofta förr i svensk politik åka till Budapest. För där verkar det gå rena expressplanen fram och tillbaka. För det som händer i Ungern händer i Sverige. Och det som händer i Sverige händer i Ungern. Och, ja, det är lite som Danmark för 15 år sedan. Det är ju val där i helgen. Och det ser väl ut kanske då som Fidesz och Orbán går mot ett valnederlag. I alla fall så pekar opinionsmätningarna mot det. Men återigen, vi spelar in det här på fredag. Det kan komma överraskningar. Mattias, du har skrivit om det och gjort som så många andra, tagit hem det till Sverige. Vad är det viktiga du tycker man ska ta med sig här?
Alltså, det är ju så att Orbán har blivit stor internationellt. Dels så köper han aktivt ett antal intellektuella över världen som nu sitter och försvarar hans styre. Det är också ett intressant styre på det sätt att han liksom har öppet experimenterat med just den här modellen av illiberal demokrati där staten bestämmer men kontrollerar väldigt stora delar av samhället inklusive ekonomin. Det finns beröringspunkter med socialdemokratin på 70-talet i anspråken och i just det här...
Gränslösheten på något sätt.
Ja, exakt. Och även då hade vi ju en mycket orolig debatt i Sverige, ska vi komma ihåg, där människor befarade att demokratin var på uppehällningen och kände sig kontrollerade i varenda aspekt. Det fanns en auktoritär del av demokratin som även FA Hayek varnade för och andra att även i en demokrati kan staten växa sig så stor att dess kontroll blir dominerande. Och Ungern är ett exempel på det. Alltså väldigt mycket av ekonomin. Alltså vi har hört ganska mycket om hur rättssystemet satts ur spel, hur civilsamhälle, universitet, politisk opposition motarbetas och sånt där. Men även ekonomin kontrolleras i väldigt hög grad. Alltså ska du lyckas som affärsman så är det väldigt bra om du känner partiföreträdare i Fidesz. Och många av dem som känner Orbán personligen har det gått väldigt bra för. Och i ett samhälle där du bör känna den politiska eliten för att själv bli rik, det skapar ju... Alltså, Ungern är inte ett ojämlikt samhälle om du tittar på inkomstfördelning och sånt där. Men det blir ju en extrem ojämlikhet om du måste hålla dig väl med makten för att kunna lyckas i samhället.
För att fråga en sak. Det är en sak jag inte helt begriper. Jag har inte följt Ungern så mycket som jag kanske borde. Men jag hade ett samtal med Johan Norberg i podden. Hur mycket är Orbán en ideolog och hur mycket är en opportunist som har liksom hoppat på och använder vissa saker i sitt maktprojekt?
Det är ju en väldigt intressant fråga och det finns ju flera. Så han har ju haft, det går ju att konstatera över tid, att han alltid har haft en väldigt välutvecklad näsa för politiska trender. Som kanske först nu svikit honom.
För det är det som Johan går sen.
Ja, exakt. Han var ju inte bara liberal och en modig upprorsman mot kommunismen under 80-90-talet där. Han la ju också om, och det är väldigt talande, att en av de första delarna i hans omsvängning var ju att han blev privat religiös med det föregivna motivet att jag måste kunna prata med den här väljargruppen. Och alltså måste jag anpassa mig till dem. Och han som tidigare var ateist blev plötsligt troende, och hans tidigare äktenskap, borgerliga, gjordes om. Så det är ju uppenbart en man som är väldigt smidig och anpasslig. Och kanske på så sätt kan ses som en politisk entreprenör för stämningar i tiden. För den här auktoritära trenden han sen hoppat på med liksom en statskontrollerade föregiven konservatism, antiliberalism. Den har ju också varit trendig länge.
Och vad han också hoppat på, det är ju den här radikala konservatismen som har gått verkligen i clinch med vad man upplever som woke-ideologi på väldigt många olika plan. Delvis en strid som jag som liberal sympatiserar med, liksom, men inte med gänget.
Men han har ju tagit den till det här auktoritära. Han har ju blivit en slags... alltså jag skrev en artikel, dels som kritiserade woke, men sen en som kritiserade... Alltså den värsta formen av woke är ju på många sätt anti-woke, för den blir ju ännu mer auktoritär. Där förbjuder man liksom akademiska grenar och den här typen av grejer. Man är så rädd för idéer att de inte ens får förekomma. Och det är ju liksom att bli en skrattspegel av samma sak, tycker jag.
Mm. Ja, men den här utvecklingen har skett. Jag pratade om en sak med Johan också. Det är ju det här med att liberal, som det finns ju en ren språkförbistring här, att Orban kan åka till USA och säga att han kämpar mot liberaler i Europa.
Ja, men och, då och folk tror att han är antisosse liksom.
Ja, precis. Då vet man ju liksom inte riktigt. Ja, han bekämpar båda sorts liberaler förstås också, men det finns ju det också.
Nej, men han är ju i grunden, och han är ju också kännare av de liberala idéerna. Så han vet ju när han är emot det här, och det han började med var just att ändra konstitutionen, ändra rättsstaten, förfölja civilsamhället, ta över medier på ett väldigt genom att använda staten på ett väldigt aktivt sätt. Alltså du behöver ju inte mycket i annonsbudget för medieannonsering från statens sida för att kunna styra det där.
Så är det. Pauline, jag måste fråga dig som ändå har insyn i amerikanska konservativa kretsar och sånt där, i viss mån i alla fall. Jag vet ju att Orban, han har ju åkt på det här CPAC-konferensen i USA och talat. Och han har ju
finansierar och ordnar det i Europa också.
Ja, en egen sån, precis. Ja.
Precis. Nej, men jag tänkte
alltså, vad är det man ser hos honom i USA och ser man inte rätt? Eller hur tänker du kring det?
Nej, men jag tänker på det också. Det finns ju en rörelse som heter National Conservatism som jag har varit på flera gånger och pratat på också. Och där möter man ju folk som är så här apologeter för det här auktoritära.
Ja, de ser väl nästan upp till det också, ser att det är han som är förebild.
Men Orban som liksom så här Europas räddning och så. Jag tycker ju att Ungern har gjort rätt i fråga om migrationen. Jag säger inte att man har gjort det på rätt sätt, men jag tycker att Östeuropa och Centraleuropa överhuvudtaget har valt en bättre väg än vad Västeuropa har gjort när det gäller migrationen de senaste decennierna. Men det det är ju en beröringspunkt för den här National Conservatism-rörelsen och för den konservativa rörelsen i USA. Men därifrån är ju steget ganska långt till att säga att Ungern är liksom ett generellt föredöme och att det är så. Men för att den sista utposten i Europa. Liksom hela
nej, det, precis, det måste finnas så mycket okunskap, för att numera finns det ju mängder med politiker i Europa som är emot invandring. Det är ju bara att titta på de 8 partierna i Sveriges riksdag. Så...
Ja, men det är lite sent påtänkt, va?
Ja, visst. Men...
Nu har vi våra liksom, jo, men även 60 bostadsområden som inte längre är där.
Ja, men du säger själv, liksom, hela Östeuropa har ju funnits liknande. Du kan ju gå till Polen eller till Tjeckien om man nu gillar just... Ja, men om man vill ha begränsad invandring. Att just Orban som lyfts fram som det främsta exemplet. Och sen en annan sak jag pratade med Johan Norberg om, det är det här med att han skulle då ha fått upp barnafödandet så mycket och tack vare en familjepolitik, vilket då inte är sant, för de faller ju precis som andra länder nu också. Så det verkar ju finnas så att man ser någonting som... Ja, jag är lite förvirrad över det, faktiskt.
Ja, men det är stökiga tider i den konservativa rörelsen.
Det finns ju också, jag menar, du har den här amerikanska beröringspunkten med, alltså långt ifrån alla, men det finns ju en aktiv kristen högen till exempel som har varit i lag med Vladimir Putin, lyft honom också som en sån här, du har direkta samarbete med Fox News och andra om att liksom, men Putin är okej för han är ändå för kristenheten och västvärlden och sånt där. Och de gillar ju Orban av samma skäl. Och det är ganska mycket, om du tittar i kommentarsfält och sånt där, så när man kritiserar någonting inklusive ekonomiska politik, du tål inte att han är kristen liksom.
Nej, men det finns ju sån här, titta i Sankt Petersburgs tunnelbana, där är det rent och fint och där har de kristallkronor och vi har bara
det som kommunisterna sa förr och som Tucker Carlson säger idag.
Det är ju vad det är liksom.
Ska vi släppa in Peter, vad tänker du om Orbán och det stundande valet och allt vi pratar om egentligen?
Ja, vad jag tänker om Orbán, jag tycker att det här som har avslöjat de senaste veckorna om den ungerska hotlinen till Kreml under EU-mötena, det säger liksom vad som behöver sägas. Sen när det gäller de här apologeterna, alltså jag tror det mycket handlar om, det är samma mekanismer i arbete som när vänstern vurmar för, alltså det finns en lockelse i det konträra. Och i det här fallet, så i Ungerns fall, så ser man kanske att Orbán och Fidesz står i vissa frågor, befinner sig liksom i samma skyttegrav i kulturkriget, men man har liksom missat att han skjuter åt ett helt annat håll.
Ja, han skjuter i egna skyttegrav ibland också liksom, men det kanske
inte. Ja, exakt.
Ja, men så kanske det är. Nu verkar det då vara så att folket i Ungern har tröttnat på det här. Av podden igår framgick då, jag hade besökt då både av Anna, en person som bor nere i Budapest och följer valrörelsen på plats, och Jon Norberg. Det här handlar ju då väldigt mycket om ett folk som är väldigt, väldigt trötta på Orbán, och framförallt av det korrumperade styret som då han har fört, och där inte har funnits några alternativ på länge, men nu finns det verkligen det. Så får vi se vad det alternativet innebär. Hur tror du kommer gå, Mattias?
Jag kan ju inte bedöma mer än alltså alla oberoende opinionsmätningar pekar ju på en seger för Peter Magyar, men som en del var inne på, Orbán har inte tidigare, det är inte Belarus, det är inte liksom den här fullkomligt nakna maktfullkomligheten, människor är inte rädda, vi har läckor nu i systemen, så det är auktoritärt, det är inte fullt ut demokratiskt, men det är inte liksom diktaturen där.
Nej, fast det fanns ju ändå, vilket jag inte känt till tidigare, betydande maktbefogenheter, så att exempelvis om man är företagare så kan man bli ganska hårt utsatt av den här klassiska grejen, man sett åker dit för skattebrott, för alla har någonting i bokföringen.
Ja, exakt. Och det är ju när den juridiska apparaten inte är oberoende utan ännu ett vapen, precis som skattemyndigheten, kontroller och sådär. Alltså, en politisk kontroll över hela samhället blir liksom kvävande på sätt vi inte tänker på, även om man inte går till direkt censur och fängslande av oppositionella och sånt där, så blir det klaustrofobiskt på ett sätt vi har påmints om här genom det här exemplet.
Så är det. Peter, ska du avsluta?
Jag såg innan vi gick in i inspelning här att Orbán hävdade valfusk. Så att det talar väl för att han vet att han kommer förlora.
Får vi se vad det innebär efter förlusten, om man kommer försöka göra som Trump gjorde i USA och helt enkelt inte erkänna sitt nederlag, om det blir så. Vi går vidare. Tyvärr lämnar vi inte de här mörka tiderna i Ungern, utan vi måste även inse att vårt land inte är befriat från den här typen av av det här. Så här lät det i Sveriges Television tidigare i veckan. Det är alltså Sveriges vice statsminister Ebba Busch som talar.
Står ändå det näst bästa året för ny bilsförsäljning av just laddbara bilar.
Men om du tittar då på hur det ser ut här.
Nu måste det ändå vara möjligt för mig att få lov att svara. Alla dina frågor är otroligt politiskt färgade. Det är inte neutrala ingångar, det är en väldigt tydlig vinkel. Det måste åtminstone vara möjligt för mig att tala till punkt.
Ja. Ni hörde ju själva. Vem vill ta det här först? Någon som har röst? Peter, du börjar.
vad vill att jag ska kommentera? Ebba Busch svar? Eller,
ja, det här
eller efterspelet?
Den auktoritära impulsen då, att hon nitar då, SVT helt oberoende naturligtvis, i demokratins tjänst länge, Och hon går direkt på och säger att ni är politiska, kleta politik på SVT.
Ja, fruktansvärt.
Så
jag tycker att den här SVT-journalisten är i grunden väldigt duktig. Alltså det var hon och en kollega till henne som avslöjade det här med hur AP-fonderna myglade för att gå in i Norfolk och så här. Det är liksom inte, det är inte någon med partihatt. Men jag har sett den här dokumentären som klippet är hämtat ur, det kort dokumentären om man ska säga. Och det var ju väldigt vinklade frågor. Alltså hon liksom, hon agerade taltratt för den tidigare EU-kommissionären och socialdemokraten Frans Timmermans kritik mot Sverige och liksom svensk klimatpolitik. Hon skulle ställa Ebba Busch till svars för att kring försäljningen av elbilar, och Ebba Busch invände helt riktigt att så här, ja, om man bara tittar på bilar som går helt på el så har försäljningen liksom planat ut, men tittar du på laddbara bilar så är det är två tredjedelar av alla nya bilar som säljs i Sverige är ju laddbara. Mm.
Jag får då gå vidare till Morgan Johansson faktiskt för att någon ska förstå allvarligt i det här. Justitieministern då tidigare, han skriver så här på X att vice statsministern tyckte att glömt bort att det bara är länder som Ryssland och Nordkorea som makthavare kan bestämma vilka frågor som journalister får ställa. Så jag tycker vi utgår från den något mer demokratiskt förankrade utgångspunkten istället för vad apoleterna i Visby säger. Mattias, kan du ta det här vidare?
Anders Sundell skrev en utmärkt krönika i påskhelgen om just det här, att väldigt mycket av politisk debatt och motsättning handlar om vilka är premisserna för den här diskussionen. Och det här är ett typexempel på den typen av konflikt där man försöker frama sin inställning på olika sätt och försöka få med andra på den beskrivningen. Och båda perspektiven kan ju ha någonting som talar för sig. Det kan ju vara sant samtidigt att...
Och då finns det alternativa verkligheter och alternativa fakta, menar du? Eller? Det finns ju en verklighet, en fakta. Intressant.
Det finns flera sätt att se på saker som kan vara sanna samtidigt.
Men så Trump både vann valet och förlorade? Alltså, nej. Vi kan ju inte ha alternativa fakta, Mattias.
Nej, men vi kan ha alternativa perspektiv på verkligheten. Att du ställer en fråga betyder inte nödvändigtvis att jag inte kan ifrågasätta din fråga, och att det är också en del av det fullt demokratiska samtalet. Till exempel.
Jag får ta det här vidare, känner jag. För nu då, Daniel Heldén, då, en annan demokratiaktivist, Miljöpartiet, han skriver så här på X. Det kommer av allt att bli ett otroligt smutsigt valår när Trump-trollandet redan nu nått dessa nivåer från tidigare. Det är så lågt att det är smärtsamt. Och då talar vi om en vice statsminister. Ja, du har Morgan Johansson.
Ja, det är otroligt allvarligt. Kommer ni ihåg när Magdalena Andersson gav sig på Lena Andersson för en krönika hon skrev hos oss?
Nej, det har aldrig hänt. Vad kommer du med alternativa fakta för nu? What about is,
som
what
kritiserade about is. Magdalena, då var det tydligen, för då var det ju en tidning.
What about is?
Då var det en tidning som kritiserade en politisk makthavare, men då var journalistiken på makthavarnas sida mot journalisten. Ja. Tänk vilken skillnad det kan vara beroende på vad journalisten tycker.
Mm. Jag ska bli allvarlig nu, Peter. Ja. Jag bara fråga. Jag tyckte väl ändå, var inte journalisten hyggligt rätt ute? Om man har det här perspektivet att elbilar är bra, vilket många säger, då ska man väl också kräva svar varför elbilarna inte blir vanligare av en politiker. Finns det inte poäng?
Hon ställde berättigade frågor ut, men det är precis som Mattias säger. Alltså hon hade ju ett... Det är helt legitimt att tycka att hennes frågeställningar var ställda utifrån ett alldeles för snävt perspektiv. Det tyckte jag också.
Jag har ju kanske viss erfarenhet av att ställa frågor till politiker också. Och ofta antar man ju snäva perspektiv för att vässa. Det kallas ju att göra en... Alltså man ställer ju inte helt öppna förbehållslösa frågor heller, så att säga. Det är ju en del av verksamheten. Nej, alltså
men en del av svaret.
Man har en vinkel, och det var den vinkeln som Ebba Busch ifrågasatte. Och det jag ser överhuvudtaget inte dramatiken i det.
Sen kan ju den vinkeln vara mer eller mindre vass, och ytterst har man ju ett uppdrag från lyssnare och läsare. Tycker de att det här är vettigt? Är det här de frågorna de vill ha svar på? Ibland så är det det. Jag menar, jag har ju en stor frihet i och med att jag har alltså ett högerperspektiv. Sen finns det ett allmänt perspektiv också. Men jag har ganska stor förståelse för att man ibland... Och ibland tycker jag journalister vill få kritik så här. Varför ställer de så dumma frågor för? Jo, men det är ju för att ibland måste man ju ställa sig i en ganska okunnig läsare eller lyssnares position och faktiskt våga ställa dumma frågor även fast man självklart kan svaret själv också. Liksom.
Ja, det är ju inte därför man ställer frågan.
Nej, precis.
Alltså de dumma frågorna är ju
ofta de
inte
bästa.
Sällan de bästa frågorna.
Det brukar jag också intala mig ibland, Peter. Jag vet inte om det är sant.
min favoritfråga är ju, hur vet du det? Det är en dum fråga. Men
är det han? Där...
Kommer du ihåg vem som sa, hur vet du det? Det var ju på filmfestivalen i Göteborg.
Ja.
Vi hade ju jätteroligt åt det när Parisa Liljestrand och så var den trumpen göteborgare som bara, hur vet du det?
Ja. Ja, men i den här historien...
Vänta, stopp. Jesper, kan du få höra lite hur vet du det där?
Och min uppgift som kulturminister, det är att genomföra den politik som majoriteten av svenskarna har röstat för.
Hur vet du det?
Ja, tack. Du kan fortsätta.
Ja, men jag tycker det mest uppseendeväckande i den här historien är ju liksom efterspelet med att med liksom SVT:s uppbragda reaktion där den ansvarige utgivaren liksom skrev en krönika om det här liksom angreppet, ja. Med liksom att kladda politik på professionell journalistik.
Nu ska det bli riktigt roligt här. Är det här så att efter Katalys attack på SVT att de är partiska, nu har de vikt sig för det politiska trycket från Katalys och måste visa att de minsann inte är det. Så det slutar i ungen lik förbannat. Alltså, hur man än gör så har man näsan
bak. Ja, men var det inte också att journalist ställer kritiska frågor till minister, det visar att de är emot regeringen, bla bla bla. Liksom. Så, ja.
Det är snurrigt det där. Jag tyckte det var...
Tänk att det här är valrörelsetemperaturen i april. Vi har några månader till att stå ut.
Mm. Jag tyckte den där krönikan från SVT var lite... Det var ju liksom en mer så här ledarkommentar, kändes det snarast. Liksom, som jag förstår inte riktigt varför man... det var inte riktigt stor mix lugn över det. Liksom, om man säger så. Jaha, ska vi gå vidare?
Ja.
Mm. Det beror på till vad.
Vågar vi det?
Jag tänkte att vi skulle gå vidare till rättelser. Hur känns det?
Ja.
Peter, då är det du som står i skamvrån.
Va? Vad ska du göra ett angrepp på den professionella journalistiken?
Ja.
Nu?
Det fanns, du kom med alternativa fakta. När det gällde den här nya skolan i Gällivare som då var under tvångsförvaltning. Vi pratade ju då snygga skolor för några veckor sedan. Är någon som minns det? Mm.
Och här är väldigt... Ja, men det här rättade ju jag mig själv.
Ja, du har gjort det redan. Ja, okej, det minns jag inte.
Mm.
Det var kanske det som inte kom med, eller?
Ja, precis.
Det kanske var en gång.
Vi tar det en gång till för säkerhets skull.
Ja, men ta den du då. Så att, för jag känner mig redan att jag kan inte hålla på rätta med boken.
Ja, nej, men vi pratade om det här med att fula och snygga skolor. Mm. Och då, jag nämnde att det var en väldigt liksom, snygg och påkostad skola i Gällivare som var satt under tvångsförvaltning. Men det var faktiskt inte den snygga och
skolan.
Utan en annan skola.
En annan skola, så var det. Den snygga skolan är både snygg och välskött i Gällivare. Där borde ju faktiskt Jesper gripit in. Men sagt, nej, det fick han ju aldrig höra, för det var ju det som försvann. Då ska vi gå vidare. Ja, innan vi säger det, hör jättegärna av er om ni hittar fel missförstånd. Vi tror inte demokratin faller ifall ni gör det, utan det är vi som sagt bara tacksamma för. Då ska vi gå vidare och då ska vi konstatera att det har poddats i veckan. Det var ju en kort vecka, men den var ju naggande god vad gäller det audiologiska utfallet. I tisdags hade vi en intressant och ganska intensiv debatt om lobbyregister, det här förslaget som regeringen har lagt nu. Max Andersson och Adam Damieli, de var lagom hetska men samtidigt trevliga mot varandra. Jätteintressant. Det är sånt som du gillar, Peter, va? Lobbyfrågor.
Ja, det tycker jag är intressant. Mm. Och lobbyregister är en jättedålig idé.
Ja, jag tänker väl att det förslag som ligger just nu var väl ingen helt nöjda med, men Max Andersson var i alla fall mer för än Adam Danieli att någonting behöver göras.
Fast båda var ju för någon form av...
Ja, det var de också dessutom. Så att det var intressant att de ändå var så hetska när de ändå var överens om ganska mycket. Men så där kan det vara. I onsdags pratade vi rymden, den här Artemis 2, rymdskytten, som har varit runt månen och ska landa i natt, är det väl förhoppningsvis. Jonas Appelberg från Rymdstyrelsen var här och pratade om det. Jätteintressant tycker jag. Och igår pratade vi som sagt om det ungerska valet. Dels med Anna som bosatt i Budapest och dels Johan Norberg som har skrivit en rapport till Cato Institute om de långsiktiga tendenserna i landet. Vilken blandning, där saknades inte mycket alls. Varken boxvin, fjärrkontroll eller grillchips. Hoppas ni har hunnit lyssna. Så, då har det blivit dags för ett favoritmoment. Det som vi kallar svar direkt. Och det är väl ett moment som liksom kämpar för att finna sin plats. Skvalpar runt lite i baksuget sådär. Kan ibland lite halvhjärtat bryta mot kobbar och grynnor. Men skummet blir väl aldrig riktigt det där kokande kokainvita inferno som andra moment tenderar att skapa. Utan det glider ut på en tångruska igen och gömmer sig i en vågdal. Men ger sig absolut inte upp, utan nästa storm eller nästa kultje så är det där igen och häver sig butylgrönt mot en mörknad sky. Vad det här handlar om är att jag ska presentera några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för mina kollegor. De ska omedelbart svara ja eller nej, eller om de är för eller emot. Och snabbare än Ali Esbati hinner stänga gränserna och slänga ut invandrare ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med? Då är det första. Där hade jag tänkt ta i huvudet, inser jag nu, för jag har inte skrivit ner någonting. Men det handlar om att regeringen satsar inte mindre än 125 miljoner på bättre kommunikationer till och från Gotland. Vad tycker vi om detta? Är vi för eller mot? Gälla svar direkt.
För!
Mot.
Jag har inga uppfattningar om detta.
Ska vi höra Peders plädering varför de här 125 miljonerna är väl använda?
Ja, så här. Hur ska jag sammanfatta det här kort? Alltså, trafiken, färjetrafiken till och från Gotland, det är ju liksom statlig upphandling. Mm. Och jag är inte någon stor vän att liksom strössla massa statliga stöd. Men för, ur gotlänningens perspektiv, det här är ju vår landsväg. Liksom. Vi är en del av Sverige och priserna har verkligen skenat de senaste åren. Så att någonting... Det känns som att liksom Gotland har lite grann klippts av från Sverige. Det land som vi ändå tillhör.
Ja, det är bara det att det är ingen landsväg som går över Östersjön, utan det är ett hav.
Ja, absolut. Men det finns liksom ingen annan del av Sverige där invånarna får betala så mycket för att röra sig i sitt eget land.
Som jag bosätter på en bergstopp, då ska jag kräva att det offentliga skickar helikopter för att skjutsa mina barn till skolan.
Vad jobbar du här?
Nej, du har helt rätt. Mer pengar till gotlänningar. Mattias, du var ändå emot det här.
Ja, men det var det är väl det här dels för att reta Peter. Generell subvention, jag har inte tittat närmare. Peter har ju en poäng i just det här. Alltså, hade det varit en vägtull och den hade stuckit iväg med hundratals procent, så är det klart att då hade vi diskuterat i hur stor del den skulle falla på användarna och hur mycket som skulle gälla det generella.
Vi kan säga så här, all annan färjetrafik till öar i Sverige är mig veteligen kostnadsfri för medborgaren.
Inte färjetrafiken i Stockholms skärgård. I Stockholms skärgård så kostar det pengar att åka Vaxholmsbolaget.
Jo, fast då är det ju typ en utflyktsbåt, men de här för liksom där det är en bilfärja som är vägen, de kostar ju ingenting.
Är det så? Är Ornöfärjan helt gratis alltså? Det måste vi kolla.
Ja, alltså nej, du betalar till Visingsö till exempel.
Ja, det gör jag fan också. Ja. Men det kanske... Det står köp på Ornö Sjötrafik AB. Men det tar man i mantaskriven där att man inte...
Kan det inte vara så att båda är sant samtidigt?
Jag kan ha fel.
Vad sa du?
Kan det inte vara så att båda är sant samtidigt?
Det är alternativa fakta här. Ja, men okej. Vi behöver inte fördjupa oss i det. Paulina, blev du övertygad nu av Peter?
Nej, absolut inte.
Nej, okej. Vi går vidare till nästa punkt då. Maxtiden för studiebidrag, den är 6 år idag. Det är alldeles för kort. Detta skriver Sak och studentråd i en debattartikel i Expressen. Så här låter det. Dagens studiebidragssystem bygger på att man som 19-åring direkt ska veta vilken utbildning man ska läsa. Ångrar man sig kan man hamna i ekonomiskt utsatt situation i slutet av utbildningen. Det är en orimlig ordning i ett land som samtidigt ropar efter fler läkare, lärare och ingenjörer. Därför menar de alltså att tiden man kan få studiestöd ska utökas. Så tycker de, vad tycker vi? Längre tid på CSN? Ja eller nej? Jag svarar direkt.
Nej.
Nej.
Ja.
Ja, då börjar vi med dig som är odd man out här. Varför ska man...
Nu får man ofta dispens om man är i slutet på någon utbildning och sånt där. Men om det krånglar till sig för någon som har hittat sin väg lite sent, så har jag ju svårt att se det rimliga i det.
Mm. Peter, varför är du emot detta?
Jag tror att svenska studenter har ju redan... Alltså, svenska studenter kommer ju ut sent i arbetslivet. De pluggar länge. Mm. Och ett skäl till det är ju att vi har ett väldigt generöst studiemedelssystem. Jag tycker ju att i studiemedelssystemet i högre grad borde liksom uppmuntra studenter att se sina studier just som en investering, inte liksom någonting man håller på med medan man ska hitta rätt.
Det finns ju förslag, vi har ju haft det, att när man, de som når fram till examen ska få en del av sitt studielån avskrivet exempelvis, så att man verkligen blir klar. Något sånt där. Så det kanske är åt det hållet vi bör gå. Paulina, vad känner du för det?
Ja, men det är samma sak. Man behöver liksom komma ut på banan snabbare, säger jag som kom ut på banan långsamt. Men jag tror att det är så här. Vi har fått en kultur av att man går runt hela sina 20-någonting år och små pluggar. Och
20 år, tar det så lång tid att gå i gisslinjen? Nej, men det förklarar saker.
Sina 20s. Ja, men ni fattar. Det är inget bra. Det har blivit en kulturell grej som vi behöver.
Det ligger ju surt efteråt och är sånt där man hade önskat att man talade om för sitt 20-års-jag.
Exakt så.
Hörrni, jag hade inte så många fler. Jag hade en till, men den var så tråkig. Jag ska bara säga det här. Nu hade vi en kort 4-dagars vecka, men en notering. Jag går ju varje vecka igenom 5, 6, 7 stora debattsidor. Och det är ju kanske då 30 texter varje vecka. Ofta är det bara 3-4 stycken som verkligen kvalificerar sig till svar direkt, så att de innehåller någonting skarpt som man kan svara ja eller nej till. Väldigt, väldigt många debattartiklar är ju vi måste prata om, vi måste fokusera på, vi måste...
Men du får fråga, behöver vi prata om?
Ja, men hur intressant är det? Men är det inte fascinerande då att vi inte kommer fram? Så egentligen kanske räcker med liksom... Nu kanske jag är Orbans, men ska vi bara ha en statlig debatt?
Vilken bra idé.
Ja, alltså, antingen är det där vi måste prata om, eller så tycker jag att en tendens, jag har ingen data på det här, men mitt intryck är att många debattartiklar har blivit väldigt nitty-gritty, alltså att det är på en, det är liksom så nischdebatter.
Ja, men så är det ju, och jag har inte heller någon data, men jag tror jag är ändå en av ganska få i Sverige som verkligen tittar igenom allting varje vecka, så jag har ju ändå något sorts minneskarta över hur det brukar se ut, och det är inte så lätt som man tror att hitta liksom förslag, eller så är det förslag som liksom har kommit upp för 7:e gången som jag redan haft någon tidigare. Men hörni, nu ska vi gå vidare, och då har det blivit dags för mitt favoritmoment, det som vi kallar är du smartare än ledarskribent?
Oj.
Ett moment som också är lite av ett sånt där generalmoment. Tänk avtalslagen, paragraf 34 är det väl. Mycket omdiskuterat också. Tänk det där i äldre Västgötalagen som säger svear, ega konung och taka och svav räka. Alltså diffust, svårtolkat ter sig detta moment. Paulina, jag hade med mig papper och penna innan. Du använde dem för att klottra fula gubbar. Vad vi nu ska företa oss, det är att undersöka vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis tyckt så mycket om. Och ni där hemma kan ju förstås vara med. Går det bättre för er med kunnandet än vad det går för Mattias, Paulina och Peter, då är ni just smartare än en ledarskribent. Och då tror jag ert aprilväder kommer växla mellan det fina och det än finare. Förra veckan tog ju Mattias hem det på utslagsfråga minsann. Nu är Peter och Paulina riktigt laddade. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa innan läst färdigt frågan så får man det. Då slutar jag läsa och man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar på fråga och vinnaren möter Grasshoppers i tipskuppen en regnig junikväll på Vångavallen.
Jag förstod inte. Varför skrattar ni?
Inte toto. Är ni med?
Mm.
Vad kul. Vad kul vi ska ha. Vi har ju pratat Ungern, så jag tänkte att vi skulle ta några frågor om Ungern då. 2003 bildades detta ungerska parti som länge befann sig långt ute på den extremhögra kanten. Men sen
Mattias. Jobbik.
Just.
Det klart var Jobbik, men sen har gått mot mitten och faktiskt ingick i den koalition som utmanade Orbán senast. För vi fortsätter med Ungern. Frågan om några kända ungrare. Den 30 januari 1975 tog denna ungrare patent på vad som
Paulina.
Paulina.
Rubik.
Kan du efter förnamnet också?
Ruben.
Erno. Erno Rubik.
Det här är ju bara grundat på att jag känner dig och förstod vad du skulle fråga om.
Ja, ja, just det. Det är sånt.
Det är inte så här ungerska patent just det året.
Nej, 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 jag förstår det.
Shit, nu kommer Nobelpristagarens efternamn.
Denna anfallsspelare gjorde 84 mål på de 85 landskamperna han med för Ungern innan han efter den ryska invasionen 1956 flyttade till Spanien och Real Madrid. Vad heter denna ungerska?
Mattias Ferenc Puskas. Oh.
Det heter han. Han blev så småningom spansk medborgare och spelade i Spaniens landslag också. Ungern, då tänker jag förstås på gåslever. En gåslever som man med fördel avnjuter med ett glas Chateau du Quem. Vad heter området i Bordeaux där Chateau du Quem och andra söta viner av samma karaktär produceras? Mm. Söta viner.
Peter? Och då är det Sauternes.
Det är klart det är Sauternes. Vad heter det kända ungerska dessertvinet som är lite likt Sauternes i smaken, klassiskt?
Peter? Är det som är Tokaj?
Ja, Tokaj. En riktigt knäckig Tokaj, det vill man ha. Tillbaka till Sauternes. Vad kostar en halv flaska Chateau du Quem, säger 2022 på Systembolaget? Närmast vinner. Nu ler du sådär konstigt.
Jag har ingen.
Och så här. Är vi på dejt nu igen?
Nu får Paulina börja.
Nej. Det kan inte du bestämma.
Någon får börja. Om man inte börjar så...
129.
Du ska köpa Chateau du Quem för 129 kronor. Okej, okay, ja.
350.
351.
Ja, det är 2299, så du var närmast. Jag tänkte, var köper du din Chateau du Quem någonstans? Det måste vara från en bakgrund.
Ja, men jag vet inte ens vad det är. Jag vet bara vad dessertvin brukar kosta ungefär.
Jag tror att du köper den här Chateau Minota. Medger det?
Gamla Vino Blanco.
Nu en fråga till på Ungern. Nu, Mattias.
Men det var ju en halvflaska också.
Vad heter han nu igen? Fjolårets litteraturpristagare från Ungern.
Paulina. Laszlo.
Ja, men det är klart.
Krasno Horkaj.
Ja, du var rätt för det. Ja. Krasna Horkaj, helt enkelt. Snyggt, Paulina. Vi lämnar Ungern och konstaterar att Petra 2 poäng, Mattias 2 poäng, Paulina 3 poäng. Vi har pratat Göteborg. Denne man styrde staden 88-91 och 94-09 och är väl själva definitionen av kommunens stark...
Mattias. Peter.
Mattias först.
Göran Johansson.
Snyggt.
Starke man.
Ja, definitionen av starke man.
Jesus.
Vad heter den nya tunnel för pendeltåg som just nu byggs genom Göteborgsleran under staden?
Är det Västlänken?
Ja. Gud vad bra, det går upp i ledning. Denna klassiska rockklubb i Göteborg grundades 1998 och gick i konkurs under pandemin 2020.
Peter? Är det Nefertiti?
Nej, men det är en bra gissning. Nej, den heter, eller hette, den gick i konkurs, Sticky Fingers.
Mm. Ja!
Vi ska fortsätta med lite Göteborgs musik. Vi ska lyssna på en visa som utspelas i Göteborg. Och svara inte för snabbt nu, för ni vet ju inte vad jag tänker fråga om.
Broder Joakim, du reser, dit där rönnar dina tunga. Hälsa varmt till Roossas gula halm och glesa kon. Hör hur Haga parkens arm.
Det var förstås Hotellen i Singers där. Men vems lyrik är det de har tonsatt? Paulina.
Dan Andersson.
Ja, såklart. Då går det också. Lite senare i sången så förekommer strofen Det ringer varmt till Vesper ifrån Masthuggstemplets torn. Vad är Vesper?
Paulina. Aftonbönen.
Ja, eller Aftonsången. Mm. Då går det upp på 5 poäng. Snyggt. Vi lämnar Göteborg. Konstaterar att Paulina har 5 poäng. Mattias 4 och Peter 2. Ja, vill du klara på någonting, Peter?
Hur väl känner ni varandra egentligen?
Det var när de här kunskapsfrågorna började komma som så.
Hörrni, vi har pratat Eva Busch. På vilken PR-byrå arbetade hon mellan 2009 och 2010?
Paulina. Jobbade inte alla ungdomar på Prime?
Kanske de gjorde, men inte hon.
Nej.
Nej, Peter.
Nu kom PR-guran. Ja, Peter.
Vad fan heter den? Typ någon så här utkik? Eller?
Det var fel. Vill du chansa? Mattias, du har stor erfarenhet från PR-branschen.
Ja, fast just nu kommer jag inte på någon diplomat.
Peter, jag tror du tänkte rätt, för det var lotsen. Var det det du var ute efter?
Ja, ja det var det.
Jag bara riktar.
Hörrni, vad heter lots på engelska? Syns i tydliga bokstäver också på en del svenska lotsbåtar.
Det här har du inte frågat om det här?
Nej, det har jag inte frågat. Vad heter lots på engelska? Ingen som kan engelska här?
Men vänta lite.
Jo, vad fan.
Ska jag lotsa er igenom detta?
Åh, fy fan vad
dumt. Men tyst, sluta prata.
Nej, nu får det vara slut. Det heter Pilot.
Jaha, det visste jag.
Hörrni, i januari i år avled en man som Ebba Busch var Ebba Buschs motpart i en fastighetstvist som varade flera år. Mannen blev i medierna känd under sitt förnamn. Vilket var det? Ebba Buschs motpart. Medierna kallades han bara för förnamnet. Eller läste han alltid förnamnet.
Paulina. Eskil.
Du har fel. Ingen Eskil.
Men det var något sånt där.
Mattias
Torbjörn.
Nej, det var inte rätt. Peter, slutligen.
Evert.
Nej, man skulle slå upp Torbjörn och Eskil, för Esbjörn hette han.
Ja!
Så!
Nu är det dramatiskt. Sista frågan. Mattias måste ta den här då för att det ska tvinga fram en utslagsfråga. Esbjörn, eller Esbjörn, hette också en tecknad björn som Socialdemokraternas tidning Aktuellt i politiken använde tidningen mellan 1976 till 1983. Vem hade tecknat Esbjörn?
Paulina. Rune Andreasson.
Ja, det var det.
Det var ren gissning. Men,
björnar och teckningar.
Björnar och socialism.
Ja. Sen var det så att Socialdemokraterna drog ner biståndet under 1% 1983.
Och då slutade han i protest.
Ja. Då sa Esbjörn upp sig. Mm. Och därmed bar det sig inte bättre eller inte sämre att Paulina triumferade.
Nu fick de vatten på sin kvarn.
Men Paulina, är det lite Andreas-kunskap det här? Liksom att kunna känna mig och veta vad som rör sig i mitt huvud? Liksom?
Det tycker jag inte.
Nej. För du har ju antytt det att du vet vad jag kommer fråga. Ja, det är lite otäckt.
Det var Rubiks kub då kanske.
Ja. Och Dan Andersson och... Jag gillar ju Dan Andersson, det vet du ju.
Ja, det är ju jag också. Mm. Ska vi förklara för de andra vem...
Vi är ju inte unika med att gilla Dan Andersson. Denna Finnmarksbroder. Black Jim, Mattias. Jo, du vet vem Dan Andersson är.
Nej.
Okej. Det får vi ta till nästa gång. Jaha, det var det jag hade bjudit på idag, Peter. Du är förstås inte nöjd, men du kan väl ändå...
Är du stolt?
Jag var stolt.
Nej, jag tycker faktiskt... Jag tyckte att Paulina gjorde en väldigt stark insats idag.
Lite förvånande att du kunde sticky fingers. Jag trodde du hade hängde där större delen av 1998, 1999 och 2000.
Nej, men jag kunde lite för många rockklubbar i Göteborg. Liksom Nefertiti, sticky fingers, Pustervik.
Ja, ja. Precis. Du har liksom andra långgatan i blodet. Och sådär. Så är det säkert. Någon som har varit i Göteborg på sistone förresten?
Nej.
Jag längtar dit.
Men jag ska till bokmässan.
Ja, jag ska nog dit i sommar tänkte jag faktiskt. Det brukar vara trevligt. Jaha, Peter, har vi något mer att säga? Eller ska vi tacka för oss idag?
Vi tar helg nu.
Vi tar helg. Stort tack Peter Wemblad för att du var med i podden idag. Tack.
Tack ska du ha.
Tack så mycket Mattias Svensson.
Ja, det var ju gött det här.
Nu ska vi höra Paulina träna på det här. Paulina, tack för att du var med.
Majorna. Hissingen.
Och stort tack också till er som har lyssnat förstås. Vi avslutar som vanligt med att påminna om det här erbjudandet vi har till er poddlyssnare, och det är att testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Det gör ni genom att gå in på svd.se/testaledare och beställa där, och då får ni 2 månader helt gratis, tillgång till samtliga artiklar på svd.se och tillgång till samtliga poddar, och då får ni dela den här digitala tillgången med en vän. svd.se/testaledare. Gå in och beställ direkt.
Bra Hisingen pitch.
Ni har lyssnat på Ledarredaktionen, alltså en podd från Svenska Dagbladet. Och som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, men också om ni har idéer på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.